Idag och de kommande fyra söndagarna så kommer bön att vara ämnet för våra predikningar. Du som har varit med ett tag vet att det här är ingenting nytt. Vi brukar faktiskt inleda ett nytt år med en serie gudstjänster om just bön. Det känns passande, rätt och riktigt att faktiskt påminna varandra om möjligheten som finns att få be. Så i år gör vi som vi brukar. Vi börjar med en serie gudstjänster om bön. 2023 så var temat att be med Saltaren. Hur kan jag leva i Bibelns bönebok Saltaren? 2024 så var temat att be med Jesus. Vi stavade oss igenom Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen. Att be med Jesus. I år och 2025 så kommer temat att vara att be med Paulus. Vi läste ju Paulus brev till Filippi i höstas. Och vi tänkte, låt oss dröja kvar lite och se hur ber Paulus. Men att be, det gjorde man också innan Paulus. När började man att be? När i Bibeln är det första gången som vi läser om att någon ber? När börjar man från början så kommer man faktiskt bara till fjärde kapitlet. Då står det att det var vid denna tid man började åkalla Herren. Gjorde man inte det innan, kan man undra. Ja, någonting hade ändrats. Människorna hade drivits ut ur paradiset. Och så står det att det var vid denna tid man började åkalla Herren. Och den här korta upplysningen ger sitt sammanhang som i hög grad påminner om våran tid. Det är krånglande relationer, det är konflikter, det är övergrepp, våld. Det är människor som skadar varandra fastän man kanske egentligen inte vill det. Kärlek och ömhet blandas med vanmakt och oro. Och allt det här bara en generation efter att man fanns i paradiset. Det var vid denna tid man började åkalla Herren. Av det här kan man dra några korta slutsatser. Det ena är att det har aldrig varit enkelt att vara människa. Bön har för andra varit en naturlig respons på de omständigheter som drabbar oss. Så har det varit i alla tider. Den som ber är varken först eller sist eller ovanlig, utan bara mänsklig. Den som ber deltar i någonting djupt mänskligt. Någonting som vi människor har gjort i tusentals år. Och bön är någonting vi kommer att göra också nästa år. Under senhösten, december tror jag, så släpptes Ungdomsbarometern. Det här är en trendspaning. En rapport som tas fram numera varje år, tror jag. Man försöker kartlägga attityder och beteendemönster bland unga. Och i årets rapport bygger på frågor till 17 000 15-24-åringar som tillfrågats om sina intressen och tankar om teknologi, om livsstil och så vidare. Och lyssna, det här ska jag läsa lite högt för er. I vår trendspaning inför 2025 så ser vi hur en generation som är uppväxt på internet tampas med vad det innebär att leva i ett hyperdigitalt konsumtionssamhälle. Så beskriver man våran tid. Ett hyperdigitalt konsumtionssamhälle. Hur ska jag leva och navigera i min värld där allt bara snurrar snabbare och snabbare? Svaren spretar åt olika håll, men så här skriver de. För många unga så verkar bägaren ha runnit över. Vi ser en rörelse, och det här är inte Evangeliska Frikyrkans trendspaning, utan det här är Ungdomsbarometern. Jag vill bara säga det. Vi ser en rörelse mot att söka sig bort från det digitala och istället omfamna mer analoga vägar till välmående, mening och sociala sammanhang. Istället för att sugas in i en oändlig ström av stimulans och optimerade algoritmer försöker allt fler att skräddarsy sin användning av teknik för att skapa mer utrymme för reflektion, mental vila och andra delar av livet som känns viktiga. Det här är intressant läsning. Kolla gärna upp den om du vill hemma. Ungdomsbarometern, du hittar den på nätet. Inför 2025 så Tror den här gruppen som tagit fram rapporten att vi kommer att se en allt större nyfikenhet på tro och andlighet? Och de skriver att unga söker efter en djupare mening, gemenskap och tro. En 21-årig kille säger, vi lever i ett samhälle där många är vilsna. Och jag tror att det kommer bli en trend att vända sig till Gud. Alltså som pastor så är det ganska spännande och fascinerande läsning. Att det här med bön, bibelläsning, lovsång, gudstjänst pekas ut som trendigt. Någonting som svarar upp mot något vi behöver. Vår önskan med den här serien gudstjänster som ligger framför oss, det är att hjälpa varandra att orientera oss mot Gud. Att ge vägledning in i trons djupa mysterier. In i Guds närhet, in i ljuset, in i bönen. Bibeln skrevs för att vägleda oss, läser vi i första Korinthierbrevet. Bibeln är grunden för vår tro och teologi, men också för vårt andliga liv. God teologi leder in i bön. De kommande söndagarna så vill vi läsa bibeltexter. Vi vill lyssna till vad Paulus har att säga om bön. Eller snarare, hur ber Paulus? Och vad kan vi lära av honom och sättet som han ber på? Det där var inflygningen till de här kommande 5 veckorna och till dagens predikan. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att ställa dig upp, så ska jag läsa med oss ifrån andra Thessalonikerbrevet. Vi ska läsa, vi plockar ut en bibeltext där vi får möta Paulus i bön. Så lyssna till dagens predikotext som vi hämtar från andra Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 1-12. Från Paulus, Silvanus och Timoteus till Thessalonikes församling som lever i Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder, och det har vi goda skäl till. För er tro växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. Detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas rättvärdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig. Han straffar med plågor de som plågar er. Och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Därför ber vi alltid för er att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Amen. Står det inte, men det sa jag. Varsågod och sitt. Följ med. Nu ska vi försöka lära något av Paulus. Vad har Paulus att säga oss om bön? Om vi lyssnar till hur han ber. Han börjar i vers 3 med att vi måste alltid tacka Gud för er. Vad då måste? Är det någon som tvingar honom? Nej, det är inte det. Utan det är ju mer att Paulus, han är tacksam. Han är förundrad. Vi har goda skäl att tacka Gud, säger han. Vad har du för skäl att tacka Gud? Vi hade en liten övning nyss omkring det. Jag tackar Gud för att jag mår bra. Jag tackar Gud för att jag har en fin dag. Ibland så är vår tacksamhet ganska självupptagen. Det är inget fel. Det får den vara. Men Paulus, han ser också längre än till sig själv. Det vi tackar Gud för, det uppenbarar vad det är vi värdesätter. Det vi tackar Gud för, det avslöjar vad som är viktigt för oss. När Paulus ser sig omkring så tycker han sig kunna uppfatta, urskilja tecken på Guds nåd. Han är uppmärksam på det Gud gör och på det Gud ger. Och han ser sig omkring och konstaterar nästan förvånat. Ja, så här. Vi har goda skäl att tacka Gud, för er tro växer starkt. Faktiskt står att den växer hyperstarkt. Den växer hyperaxano. Han lägger till ett ord hyper där först. De troende i Thessalonike växer trots att omständigheterna där inte är de mest gynnsamma för troende människor. De sträcker sig efter mer. De inser att det finns mer att upptäcka. Och så ser han kärleken som de har till varandra. De är väldigt olika. Det är en brokig skara. Men de hålls samman av sin omtanke och omsorg om varandra. Och Paulus, han tackar Gud för det han ser. Och ser det som ett tecken på att Gud är verksam i deras liv. Och så ser han ju uthålligheten och troheten. I en tid då det också finns lidande och svårigheter. Allt det här, tron och kärleken och uthålligheten och troheten, det vittnar ju om att Gud finns hos de här människorna. Och Paulus säger, vi måste ju tacka Gud för er. Paulus inleder i princip alla sina böner med att tacka Gud. Tacksamhet eller tacksägelse verkar vara en grundläggande komponent i hans böneliv. Han verkar medvetet försöka se och notera det positiva och hoppfulla som vi kan tacka Gud för. Tänk om vi under nästa år kunde utveckla våran förmåga att uppmärka samma sådant som har med tro och kärlek och uthållighet att göra. Sånt vi kan tacka Gud för. Den som vill lära sig att be tillsammans med Paulus får börja med att leta efter tecken på Guds nåd. Första kursen eller steget i Paulus böneskola, det är att aktivt och medvetet försöka iaktta det ljusa och hoppfulla i vår omgivning. Be kan man göra på många olika sätt, så är det. Och när vi läser Paulus brev så ser vi att det verkar som att han ber regelbundet. Det verkar som att han har fasta tider för bön och att han ber strukturerat. Vi måste alltid tacka Gud för er. Alltid. Ja. I första Thessalonikerbrevet så inleder han så här. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. I våra böner. I bestämd form. Det tycks finnas bestämda tider för bön i Paulus liv och ett bestämt innehåll. Och här tänker jag att vi skulle kunna ta till oss två tips. Det första tipset inför 2025, planera in tid för bön. En australiensisk teolog som jag har läst lite här under hösten och som har inspirerat dagens predikan också heter D.A. Carson. Han säger så här: the reason we pray so little, och då talar han om australiensare, men kanske att det kan finnas viss relevans också hos svenskar. The reason we pray so little is that we do not plan to pray. We will not grow in prayer unless we plan to pray. Lite kärvt, men orsaken till att vi inte ber mer är att vi inte planerar in tid för bön. Så här års så är det ju vanligt att vi, flera av oss, börjar tänka på våren, året som ligger framför. Nyår är ju en slags nystart. Hur ska det bli? Vad ska jag prioritera? Vad ska jag göra? När vardagen väl har dragit igång så har ju många av oss ett ganska intensivt schema. Hur säkerställer du att det som är viktigt inte tappas bort? Vad är viktigt och vad är viktigast? Hur är det med din tid med Gud? Har du sträckad tid för bön och bibelläsning? För gudstjänst och vila? Bjuder du in Gud att vara med och planera dina dagar och veckor? Och hur gör vi för att involvera Jesus när vi lägger schemat för den vår som väntar? En amerikansk pastor uttryckte för ganska många år sedan det här. Jag anser att en genomtänkt planering av din dagliga och månatliga kalender är en av de heligaste sakerna du kan ägna dig åt. Att arbeta fram ett nytt meningsfullt schema som är liktydigt med att skriva ett helt nytt manus för nästa fas i ditt liv. Det finns röster som talar om att planera in tid för bön gör oss gott. Det verkar som att Paulus hade en fast rytm. Han hade tider för bön. Och som din pastor skulle jag idag vilja uppmuntra dig att tänka igenom. Vad är viktigt för dig och ditt andliga liv? Vad är viktigt? Ta det på allvar. Det är några dagar kvar fram till nyår. Be över det och samtala med någon i din närhet om vad du vill och vad du behöver prioritera. Vilka konkreta steg kan du ta för att utveckla ditt böneliv under, låt säga, de närmaste 6 månaderna? Inte för att du måste, men för att du kan. Och för att Jesus vill leda dig in i trons mysterier. Planera in tid för bön. Och ett annat tips. Nu vet jag inte om Paulus hade en bönelista. Men kanske att han hade det. För att inte bara be och tacka på ett allmänt plan utan faktiskt växa som bedjare, så är det inte så dum idé att faktiskt skriva ihop en egen bönelista. En bönelista kan vara ett eller flera papper där du skriver ner vad du tackar och ber för. Det här kan man göra på olika sätt. Man kan ha dagliga bönämnen. Dagens lösen är en jättegammal andagsbok där man uppmanas att be för olika saker på vissa dagar. För familjen på måndagar. Be för fred och rättvisa för politiker och makthavare på onsdagen. Vår församling och missionsuppdraget på torsdagen. Kristenheten på fredagen. På så sätt kan man styra upp och bredda perspektivet så att det inte bara handlar om mig och min dag. Men man kan också formulera sin bönelista efter tematiska bönämnen. Där man på första sidan kan skriva upp familjen. På andra sidan församlingen. På en annan sida kanske mitt arbete. Och inte att förglömma att ta upp personer som behöver min förbön. Att be med en bönelista hjälper att bredda vårt bedjande. Och gör att vi på ett mer strukturerat sätt kan bära varandra i bön. 2 tips. Planera in tid för bön. Prova att be med en bönelista. Paulus, han tackar Gud för de troende, att de växer. Och han noterar deras uthållighet i tider av lidande och förföljande och förföljelse. Och den här observationen, han ser förföljelse. Den noteringen får honom att liksom skriva några rader om hur Gud en dag kommer att ställa allt till rätta. Han ger sig in på en liten teologisk utläggning om hur Gud en dag kommer att ställa allt till rätta. Gud vet vad du går igenom. Och en dag kommer han att ställa till rätta. Han kommer att gå till rätta med dem som plågar andra. Gud kommer att straffa dem som gör andra illa. Gud har inte vänt bort sin blick. Han ser den nöd och det lidande som finns. Och Paulus, han har en bibliskt förankrad förståelse av livet och framtiden. Och hans gudsbild och hans världsbild präglar också hans bedjande. Våran teologi, vår tro, den blir synlig i vår bön. För som vi tror, så ber vi också. Paulus, han gör en eskatologisk utläggning. Han målar upp en hoppfull bild av framtiden. Och så säger han att vid Jesu återkomst så kommer Gud att gå till rätta med all ondska. Och på den dagen så kommer Jesus att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Så hans teologiska utläggning, den mynnar ut i bön. Därför ber vi alltid för er. God teologi gör att kyrkan ber frimodigt och engagerat. Därför ber vi alltid för er. Ja, vad ber Paulus för? Han ber att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse. Han ber om vår helgelse. Tanken är inte att vi ska förtjäna Guds godhet eller vår frälsning. Vi är frälsta av nåd, det skriver Paulus gång på gång. Det Paulus ber om när han ber att vi ska räknas värdiga, det är att vi ska växa och mogna och allt mer bli de Gud har tänkt att vi ska vara. Vi ber att Gud ska göra er till det han har kallat er till, står i en översättning. Och på teologiskt språk så handlar det där om helgelse, om resan mot att bli mer lik Jesus. En oväntad händelse i höst, det var ju när Niklas Pienso, som har varit pastor i Stockholm och Filadelfiaförsamlingen i många år, valde att sluta som pastor och gå in i ett annat uppdrag. Och i en intervju i Dagen, där man intervjuade Niklas Pienso i höstas, så läste jag. Och jag tyckte, jag fastnade för formuleringen. Där han bara i förbifarten sa, jag hoppas att jag för varje år blir en något bättre version av mig själv. Det där skrev jag upp i min anteckningsbok och de orden har följt mig. Fint sagt, jag hoppas att jag för varje år blir en något bättre version av mig själv. Vår helgelse sker inte automatiskt. Det räcker inte med mina egna ansträngningar. Det vet Paulus, det är därför han ber. Att vi ska räknas värdiga, att Gud ska göra något med oss så att vi kan bli en något bättre version av oss själva. Paulus ber för vår helgelse. Han ber för kyrkans mission. Paulus ber att Gud genom den helige ande ska ge oss kraft och styrka att fullborda det goda som han har kallat oss till. Han ber att Gud med kraft ska fullborda all god vilja och god gärning i tron. Vi bär alla på en hel del god vilja. Enskilt och som församling. Och inför det här nya året så har vi i församlingsledningen sagt att vi skulle vilja lyfta fram två av de fem områdena som vi har ringat in i vår handlingsplan. Vi skulle vilja att vi tillsammans som församling fokuserar på att välkomna in och att växa i tro. Och vi vill vara med och planera och organisera och administrera saker som kan hjälpa oss att göra just det. Välkomna in och växa i tro. Men vi vill inte bara hålla på och planera och organisera. Först och främst har vi sagt att vi skulle vilja uppmuntra till bön. Att likt Paulus be att Gud skulle fullborda det vi vill och gör. Den goda viljan och den goda gärningen. Nu får ni ett citat till, det blir mycket engelska idag, från australiensaren. Han säger så här, och jag har inte hunnit översätta det, så jag läser det på engelska först och så får vi försöka översätta. The truth is that unless God works in us and through us, unless God empowers these good purposes of ours, they will not engender any enduring spiritual fruit. They will not display any life-transforming, people-changing power. Om inte Gud verkar i allt det vi gör så kommer inte det vi planerar och gör att påverka och få ett genomslag på det sätt som vi önskar. För det är anden som är livgivaren. Det är andens närvaro i vår gemenskap som väcker tro och kärlek och uthållighet. Paulus han ber om vår helgelse för kyrkans mission och han ber att Jesus ska bli ärad och tillbedd. Målet för Paulus bön är att Jesus ska bli känd och ärad och att alla i hela världen ska dras med i lovsången till Jesus. Då ska vår Herre Jesu namn förhärligas i er och ni i honom genom vår Guds och Herre Jesu Kristi nåd. Visst, på alla sätt så vill ju Paulus uppmuntra oss att göra allt vi kan. Han ber att vi som troende ska leva värdigt. Han ber att vi ska förmå förverkliga den goda viljan som finns i våra hjärtan. Och han ber att Jesus ska förhärligas i och genom oss. Men så vet Paulus att i grund och botten så handlar allt om Guds nåd. Det är genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd som Guds rike byggs. Kyrkans framtid beror inte på vår förträfflighet eller våra förtjänster. Vår helgelse, kyrkans mission, Jesus förhärligande kan bara ske tack vare Guds nåd. Det är Guds nåd som Paulus landar i. Det avgörande för vår och kyrkans framtid, det är inte våran dagsform, det är inte våra nyårslöften, det är inte våra insatser, utan det är Gud och Guds nåd. Det är Jesus som är vår och världens frälsare. Det är han som är vårt hopp och vår framtid. Nåden är utgångspunkten. Nåden är porten in till ett förvandlat liv. Nåden som säger att vi är älskade i befintligt skick. Nåden som säger att Jesus kommer till vår hjälp när vi ber. Nåden som säger att allt, förlåtelse, försoning och frihet, allt är tillgängligt tack vare Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Så ytterst så handlar inte det kristna livet om att anstränga sig mer, utan om att bejaka Guds nåd. Det handlar om att öppna hjärtat för Guds godhet. Det är vad bön handlar om. Att kliva in i den nåden som strömmar emot oss ifrån himlen. Det är vad vi sjunger om och det är vad vi inbjuds att göra. Och så får den här predikan landa just där. I Guds nåd och i en inbjudan till bön. Veronica och Simon, välkomna fram och led oss i några lovsångskörer. Och jag vill tro att den första faktiskt handlar om Guds godhet. Du har fått suttit en god stund nu. Vi reser oss upp. Och så får du där du står be. Vill du så vet jag att Jessica och kanske någon mer förebedjare finns här. Och ber gärna med dig. De finns nere på er högra sida. Ljusbäraren och korset finns här. Herre, tack att vi får komma som vi är. Tack för din plan för vår och världens frälsning. Och tack att vi i bön får samverka med dig. Tack för att vi får komma. Och tack för din nåd som är vägen och porten in i ett förvandlat liv. Amen.